Herre, tack för att du kallar oss till dig. Tack för att du vill ha oss i din tjänst och tack för att vi får leva varje dag i gemenskap med dig. Herre, hjälp oss att vara lyhörda för vad du kallar oss till. Hjälp oss att göra det du säger att vi ska göra. Och hjälp oss att ständigt ha kontakten med dig. Amen. Temat är, som vi hörde, egentligen vårt dop idag. Men jag har fastnat för förra söndagens namn som var Heliga Trefaldighetsdag eller Missionsdagen. Och min predikan idag kommer att handla om mission. George Werwer, som startade organisationen OM, Operation Mobilisering, har sagt: "Everyone is either a missionary or a mission field." Alla personer är antingen en missionär eller ett missionsfält. Jag hoppas att jag oftare har varit missionär än missionsfält. Men det finns dagar i mitt liv också där folk har behövt missionera för mig. Jag har stått still och suttit fast. Och så kan det växla från dag till dag hur det är. Men vi behöver hjälpas åt så att vi är missionärer och att vi här i församlingen inte är missionsfält. Och samtidigt de dagar vi är missionsfält så får vi komma samman för att stimulera och uppmuntra varandra. När Jesus gav missionsbefallningen så var det något nytt för lärjungarna. Judendomen är inte missionerande, men jag läser ur Matteus evangeliet 28 kapitel och från den 16 versen. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbade honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut." Vi har hört de här verserna så många gånger. Vi kallar stället missionsbefallningen, och det handlar om att göra alla folk till lärjungar, att döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla vad Gud har befallt. Det där är så vant för oss så vi kanske inte tänker efter hur radikalt det var för lärjungarna. Judendomen är inte missionerande. Vi har inte mött några judiska missionärer i Sverige. Det finns judar i Sverige som samlas till gudstjänst. Det finns judar utöver hela vår värld som samlas till gudstjänst. Men de missionerar inte. Och därför här var det här något radikalt nytt för lärjungarna när de får höra att de ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. För judarna så var de, och lärjungarna, de var Guds egendomsfolk. Ett speciellt utvalt folk som hörde Gud till. Men de hade ingen skyldighet att gå ut. Det finns bibeltexter i Gamla testamentet som också tyder på att Gud vill vara alla folks Gud. Men judendomen är inte missionerande och är den inte fortfarande. Och så var det något radikalt nytt. Och allt nytt behöver ju höras flera gånger. Och därför säger Jesus i Apostlagärningarna, här var det på ett berg i Galileen. Och i Apostlagärningarna 1 och 8 så säger han: "När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Han fick repetera det hela. De 11 lärjungarna hade fått besked att efter Jesu uppståndelse skulle de gå till ett speciellt berg i Galileen. Vi har det inte namngivet så vi vet inte vilket berg, men lärjungarna visste vilket berg de skulle gå till. Och så går de iväg. Och när de får se honom så tillber de honom, men några tvivlade. Tron kan växla genom livet. Och tron kan skakas när det händer saker som inte borde hända som vi tycker. Min fru var kyrkomusiker och en av mina döttrar sa när hon fick cancer: varför ska mamma bli sjuk? Hon jobbar ju heltid åt Gud. Och så var det obegripligt för en 12-åring varför min fru skulle drabbas av cancer. Hon tyckte inte det var rättvist liksom. Hon som jobbade heltid i Guds rike, hon borde ju få vara frisk. Nej, det är inte alltid så lätt att förstå. Och så kan tron skakas i olika händelser i livet. Och här står det att de tillbad honom, men några tvivlade. Men de hade ändå följt med till Galileen. De hade inte sagt, nej, jag går inte till Galileen. Och de andra sa, ja, men Jesus sa vi skulle gå till Galileen. Jo, de hade följt med allihopa, men några tvivlade. Och det fascinerande är att även de som tvivlade fick befallning att gå ut och göra lärjungar. Även de där dagarna när vi tycker att vi kan inte, vi duger ingenting till. Också de dagarna är kallelsen från Gud att gå ut och göra lärjungar. Och Gud kallar alla sina lärjungar att gå ut och göra nya lärjungar. Men så lovar han att vara med. Han säger i apostlarna, när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft. Vi ska inte gå ut i egen kraft och göra lärjungar, utan vi ska gå ut i Guds kraft och göra lärjungar. Men även om det var så att judendomen inte var missionerande, så var det många som tog intryck. Och i femte Moseboks fjärde kapitel så talar Mose till folket där. Då har de kommit fram så de är öster om Jordan och ska snart gå in i löfteslandet. Jag har lärt er stadgar och föreskrifter så som Herren min Gud har befallt mig, för att ni ska följa dem i det land dit ni kommer för att ta det i besittning. Ni ska hålla och följa dem, och det ska tillräknas er som vishet och förstånd av andra folk. När de får höra om alla dessa lagar ska de säga: detta stora folk är verkligen ett vist och förståndigt folk. Finns det något annat stort folk som har gudar som är lika nära det som Herren vår Gud är nära oss så ofta vi åkallar honom? Och finns det något annat stort folk som har stadgar och föreskrifter som är så rättfärdiga som hela denna lag som jag idag lägger fram för er? Här talar Mose till Israels folk och så säger han: när andra folk ser hur ni följer den här lagen, då kommer de att förstå att det är något särskilt. När de får höra om alla dessa lagar ska jag säga: detta stora folk är verkligen ett vist och förståndigt folk. Och så var det så att även om judendomen inte var missionerande, så fanns det människor som tog intryck. Antingen om de var ute i världen på olika ställen och det fanns en synagoga, så kunde folk runt där ta intryck. Och vi har flera exempel från både evangelierna och från apostlagärningarna. Apostlagärningarna 10 till exempel. Cornelius, så står det om honom att han var from och fruktade Gud. Han var en romersk officer, men han hade tagit intryck av det han hade sett av det judiska folket. Och så hade han börjat tillbe himlens Gud. Han var from och fruktade Gud. Han hade inte gått över till judendomen. Och det kanske han hade fått sparken som officer om han hade gjort det vet jag inte. Men det var också andra officerare, berättade evangelierna. Någon som skickade efter Jesus för att hans tjänare var sjuk. Och någon hade hjälpt dem att bygga synagogan. Och så hade människor tagit intryck utan att gå över helt och hållet till judendomen. De var fromma och fruktade Gud. Och så kan vi se också hur hela vår värld egentligen har tagit intryck av det här, den här lagen som Gud gav genom Mose. I femte Mosebok 22, 1 och 3. Om du ser att din broders oxe eller får har kommit vilse, ska du inte låta dem vara utan föra dem tillbaka till din broder. Om din broder inte bor i din närhet eller om du inte känner ägaren, ska du ta djuret till ditt hus och det ska vara hos dig tills din broder frågar efter det. Då ska du lämna tillbaka det åt honom. På samma sätt ska du göra med hans åsna, på samma sätt ska du göra med hans kläder och på samma sätt ska du göra med allt annat som din broder kan ha förlorat och som du hittar. Du får inte dra dig undan. Mose lag har påverkat hela världen. Den kristna världen har tagit intryck av 10 Guds bud, men också av de andra lagarna i 5:e Mosebok, eller i hela Mose lag. Och den muslimska världen har också tagit intryck. Jag hade en som bodde hos mig i Timmernabben under några månader. Han var kulturell muslim, men inte utövande muslim. Och han sa, har man fått lära sig hela sitt liv att man inte äter räkor, då gör man inte det. Men han var en duktig pizzabagare, så han kunde lägga räkor på min pizza. Det hade han inga problem med, men han åt inte räkor själv. Därför att Mose lag säger att alla djur som lever i vatten, som inte har fenor och fjäll, är orena djur. Men alla djur som har fenor och fjäll är rena djur, de kan man äta. Men en räka har inte fenor och fjäll och därför äter man inte räkor. Och så kan vi se hur Mose lag har påverkat också den muslimska världen. Och det Gud sa till Mose och det Mose sa, alla andra folk kommer ta efter er. Och så kan vi se hur det påverkar. Och det jag läste om att ta hand om saker som man har hittat fick jag en påminnelse om, inte nu senaste veckan utan veckan innan. Då hörde jag på nyheterna. Det var en person som hade fått dagsböter för den hade väntat för länge med att lämna in 500 kronor till polisen som den hade hittat. Den hade hittat dem och så behållit dem i 2 månader innan den lämnade in den till polisen. Och det sa polisen att det var för lång tid att lämna in något man hade hittat, och så fick personen dagsböter. Därför att det står i Mose lag att hittar du något så ska du ta hand om det och förvara det till du vet vem ägaren är. Och i Sverige har vi lagen att hittar du något ska du lämna in det till polisen. Så kan vi se hur Mose lag har påverkat också på så sätt. Men det finns också exempel i Gamla testamentet om mission. Och det är profeten Jona. Jona, han levde under Jerobeam den andres regeringstid, och hans regeringstid varade från 793 till 753 före Kristus. Någonstans i den tiden så verkade Jona som profet. Och han profeterade om utvidgade gränser för Israel. Han var från en stad som ligger nära Nazaret. Och så får han bud att han ska gå till Nineve. Om han i övrigt framförde några profetiska budskap, det vet vi egentligen inte. Och vi vet väldigt lite om honom. Men Gud säger åt honom att han går till Assyriens huvudstad Nineve. Och det var en resa på cirka 130 mil nordost ut. Och en resa på 130 mil på land vid den tiden, det var rätt så omfattande. Det var inte frågan om bil eller buss eller flyg, utan det handlar om att gå eller rida. Men han kommer, som ni vet, när han får höra det där, gå till Nineve, ville han inte. Nineve var huvudstaden i en stormakt, i en ockupationsmakt, som var ett hot mot Israel och Juda. Och så, nej, han vill inte gå dit. Och så tar han och flyr. Istället för att åka nordost så sticker han ner till Jaffa, i hamnstaden, och hittar ett skepp som ska gå förmodligen bortåt Spanien. Han vill komma så långt bort från kallelsen som möjligt. Och så vet ni, ni hörde det redan i söndagsskolan när jag läste sen, hur Gud sänder en stark storm. Men förmodligen har Jona haft en andlig kamp innan han bestämmer sig för att dra åt Spanien istället för att åka till Nineve. Han går ner i båten och somnar, trots att det stormar något mer än vad sjömännen någonsin har varit med om. Och så kommer kaptenen och väcker honom. Och så undrar de här. Vi måste ta reda på, de kastar lasten över bord. Men vi måste ta reda på vem som är skyldig till det här. Och så gjorde man så när man kastade lott. Det gjorde man i Israel och det gjorde man i andra länder för att försöka utröna vad är det som har hänt. Och lotten föll på Jona. Det var han som var den skyldige. Och så undrar de vad han är för en. Och så säger han, jag är hebré, jag fruktar Herren, himlens Gud som har gjort havet och det torra. Och då blir de rädda och så undrar de, vad ska vi göra? Men de försöker ro i land. Men det stormar värre och värre. Och Jona säger, ta och kasta mig i havet. Jag vet att det är för min skull det här har drabbat er. Men de är ändå inte riktigt säkra. De vill inte kasta en oskyldig i havet. Men då ropade till Herren och sa, Herre, låt oss inte gå under för den här mannens skull och låt inte oskyldigt blod komma över oss, för du, Herre, har handlat efter din vilja. Och så kastar de honom i havet och det blir alldeles lugnt. Då står det, männen greps av stor fruktan för Herren och de offrade slaktoffer åt Herren och gav löften. Men Jona, han ligger där i Medelhavet. Och det stormar inte längre, men det är vågor. Och det går inte simma i land. Men då säger Jona, du kastade mig i djupet mitt i havet och strömmarna omslöt mig. Han såg det inte som att sjömännen hade gjort, utan han såg det som att det var Guds handlande som hade utförts genom sjömännen. Du kastade mig i havet, säger han. Vattnet omslöt mig ända till halsen, djupet omgav mig. När min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren och min bön nådde dig i ditt heliga tempel. Det har diskuterats mycket. Kan det här med Jona verkligen stämma? Och Jesus säger att det stämmer. Han säger att lika som Jona var i fiskens buk så skulle han vara död lika länge. Och så hänvisar Jesus till Noa. Och vi tror inte att Jesus stod och berättade sagor. Det var sant det han sa. Och så har det diskuterats, vad var det för djur som slukade Jona? Och så har man pratat om valfiskar och valen är ett däggdjur. Har vissa påstått, ja det är rätt, valen är ett däggdjur. Men vid den tiden gjorde man inte skillnad på däggdjur eller fiskar som levde i havet. Men jag tror också att den Gud som har skapat allt vi ser omkring oss. Om vi går ut och plockar löv från ett träd så är det inte två som är exakt likadana, för Gud varierar. Den Gud som har skapat hela universum, alltihopa, han kunde skapa en särskild fisk för det här tillfället. Det var inget problem för Gud. Och så står det att Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land. Och så är det fascinerande att Gud säger inte till Jona, du ska vara jättetacksam att jag räddade livet på dig, men du duger inte till att vara min profet. Det säger inte Gud. Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sa, bryt upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. Jona fick en chans till. Och det gäller dig och mig också när vi har misslyckats. Vi får en chans till. Och så misslyckas vi och får en chans till. Och vi misslyckas och får en chans till. Nu ger sig en Jona av till Nineve. Och det är en stor stad, 3 dagsresor lång. Och han går in i staden och predikar. Det dröjer 40 dagar så ska stan omstörtas. Och folket lyssnar på Jona. Här kommer en främling och talar om att om 40 dagar ska Nineve omstörtas. Och folket lyssnar. Och de klär sig i säcktyg och sätter sig i aska. De visar verkligen ånger och bot. Och budskapet når till kungen. Och då säger han, varken människor eller djur, kor eller får ska smaka något. Det får inte beta eller dricka. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Var och en ska ropa till Gud med all kraft och vända om från sin onda väg och från det övergrepp han begår. Vem vet, då kanske Gud vänder om och ångrar sig och vänder sig från sin glödande vrede så att vi inte går under. Också kungen och hans stormän trodde på Jona predikan. Och så säger han, varken människor eller djur. Om kor inte får vatten, då råmar de och talar om att de vill ha vatten. Djur som inte får det de behöver visar på olika sätt. Jag minns en gång vi hade glömt att ge vatten till hunden. Och då kommer hunden med vattenskålen och visar att det är tomt. Och så fick jycken vatten. Och när kor och får inte får mat och vatten, så korna råmar och fåren bräker. Och så tolkades det som att de också ropade till Gud. Alla skulle ropa till Gud. När Gud såg vad det gjorde, att det vände om från sin onda väg, ångrade han det onda han hade hotat att göra mot dem, och gjorde det inte. Nineve stod kvar som storstad ungefär 100 år till efter det här. Kanske drygt. Men då reagerar Jona på ett sätt som vi kanske inte hade förväntat oss. När han första gången fick kallelsen att gå till Nineve, så kan vi ju tycka när vi läser det, ja det är klart, det måste varit livsfarligt för honom att gå till Nineve och predika. Men det var inte det som var anledningen till att Jona inte ville gå till Nineve. Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa, o Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma dig och fly till Tarsis. Jag visste att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva. Han visste att Gud var barmhärtig och nådig. Och så ville han inte gå till Nineve. Han tyckte det är bättre att Gud får förgöra Nineve. Det bryr inte jag mig. De har gjort så mycket ont. Det är bättre att Gud får förstöra Nineve. Jag vill inte gå dit och predika, för de kanske ångrar sig. Om vi flyttar det till dagens tid. Säg att en ukrainare får order, du ska till Moskva och predika att dess ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Och så säger ukrainaren, jag vill inte gå dit. För tänk om de ändrar sig. Tänk om Gud förlåter dem. Nej, det är bättre att Gud får skicka eld och svavel över Moskva. Det är vad de har förtjänat, i varje fall Kreml. Inte ryssarna som folk, men i alla fall ledarna. Och så vill man inte gå. Ja, vi skulle ha viss förståelse för det. Om en norrman under andra världskriget hade fått höra att du ska till Hitler och predika för honom att han måste vända om från sin ondska, så har vi full förståelse för den norrman som inte ville det. Det var det budskapet Jona fick gå med, och så ville han inte. Han tyckte det var bättre att Gud får gärna skicka eld och svavel över Nineve, det bekymrar inte mig. De har gjort så mycket dumt och så mycket illa. Och så blir Jona arg. Men då säger Gud till honom, har du rätt att vara arg? Och Jona, han går ut och sätter sig utanför stan för att ändå se vad som ska hända. Han liksom vill invänta det här. Och han gör en liten hydda åt sig så han får lite skugga. Och så låter Gud en resinbuske växa upp väldigt snabbt över en natt. Och den skuggar honom, han tycker att det var ju skönt med lite mer skugga. Och nästa natt så har maskar ätit upp busken och den faller död ner. Och Jona, han blir arg igen. När solen sedan gick upp sände Gud en brännande östanvind och solen gastade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Han önskade sig döden och sa, jag vill hellre dö än leva. Han ville inte vara med längre. Men Gud sa till Jona, har du rätt att vara arg över resinbusken? Han svarade, jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Då sa Herren, du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte har odlat, som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster och dessutom många djur? Skilja mellan höger och vänster, det handlar inte så mycket om högertrafik eller vänstertrafik. Högerhanden eller vänsterhanden rent fysiskt. Utan i många kulturer så är högerhanden det är den rena handen och vänsterhanden använder man till annat som inte är lika rent. Och så handlar det inte så mycket om höger och vänster på det sättet utan att inte kunna skilja mellan höger och vänster, att inte kunna skilja mellan rätt och orätt. Mellan det som är riktigt och det som är fel. Det handlar om höger och vänster. Och dessutom många djur. Gud bryr sig om djuren också. I vår tid har många spårat ur och de vill se allt liv lika. Och tycker att djurens liv är inte viktigare än människors liv. Men det är inte vad Bibeln säger. Bibeln säger att vi ska ta hand om djuren, vi ska vårda skapelsen. Men det är bara människan som är skapad i Guds avbild. Gud bryr sig om djuren, men djuren är inte skapade till Guds avbild. Det är du och jag som är skapade till Guds avbild. Men Gud bryr sig om också om djuren. Vi kan tycka att Jona, på ett sätt var han ju en framgångsrik missionär. Stan vände ju om. De lyssnade på honom och de gjorde vad som de fann rätt i den situationen. De vände om. Och samtidigt så är han ju en ganska hopplös missionär. Som hellre vill att Nineve ska gå under än att de blir räddade. ...1856 bildades EFS, som jag föddes in i kan man säga. Och 10 år senare skickade man redan missionärer till Afrika. Och senare också till Indien. Missionsförbundet som det hette då, det bildades 1878 och ganska snart så skickade man missionärer till Kongo. Det har varit naturligt i den kristna gemenskapen att skicka missionärer. Och samtidigt, det har inte alltid varit framgång för dem. Det var väldigt många som dog och nya skickades ut. De första missionärerna som skickades ut så var det enkelbiljett för man trodde inte de skulle överleva och komma hem igen. Men de var villiga att åka. De var villiga att gå ut. De gjorde inte som Jona. Men även om du och jag ibland har gjort som Jona har försökt att det kan någon annan göra eller jag vill inte. Så gäller kallelsen dig och mig också. Att vara missionärer där vi finns. Alla ska inte gå till andra länder. En del ska bara gå till grannen eller till en jobbarkompis. Men alla är vi kallade att vara missionärer där Gud har ställt oss. Tack himmelske far. För att du inte säger nej, nu får du inte vara med längre. Utan att du ger oss nya chanser. Förlåt oss alla missade chanser. Och hjälp oss att vara missionärer där vi finns. Att tala det du säger till oss. Att förmedla ditt ord till människor runt omkring oss. Amen.